I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ja, alltså, jag och Hanif snackade ju tillsammans i Clubhouse.
Gjorde ni?
Ja, i lördags.
Ah, så du har varit inne på Clubhouse?
Ja, ja. Alltså, ah, okay. För fan, alltså, jag är ju it-savvy eller så här. Det är väl mest att jag är typ äldst i rummet. Så att det är så här att jag fattar inte hur alla ni grabbar har tid att vara på. Varenda gång jag öppnar telefonen så här, Mustafa Panshiri, Ashkan Fardost är på Clubhouse. Så jag säger, gör ni någonting annat?
Men alltså, jag har ju det som bakgrundsbrus medan jag gör något annat.
Ja.
Men varje gång jag är inne så blir jag inbjuden som talare.
Ja.
Och jag tackar ju nej också ibland. Men blir man inbjuden så bara, fuck, nu måste jag engagera mig också.
Ja, men det är exakt det som har hänt mig varenda gång jag har gått in på Clubhouse bara för att kolla. Så är det folk som säger, oh, Henrik Jönsson här. Och sen så är jag on air. Alltså de första gångerna som jag gick in där så var jag så här, jag hade ingen koll på hur plattformen funkade. Så jag var så, oj, nu är det så här skitmånga människor som lyssnar på mig. Jag är helt oförberedd, jag vet inte riktigt, jag gick bara in. För att vara kul liksom.
Aron ringde mig i morse och bara, hur startar man ett rum så att det liksom är i framtiden? Bara, så visar jag honom så här, han var bra, tack, och så la han på och så får jag notifikation så här, Aron har startat ett rum i över imorgon som heter Vi utan tolkningsföreträde som säger N-ordet.
Jag såg den dök upp hos mig också.
Han kommer få så mycket skit.
Jag lyssnade in på något samtal när han skällde ut någon kille angående white privilege. Och liksom när jag, eller rättare sagt, min fru lyssnade på det. Eftersom jag inte vågar gå in i några rum för att då blir jag talare direkt och måste börja snacka. Så jag lyssnade på min hustrus telefon och då tänkte jag, gud vad jag är glad att jag inte är i det rummet och måste föra det här kriget just nu.
Vi har lite energi, men han har sjukt mycket energi, Aron.
Aron, ja.
Han går igång på det här.
Han är en krigare ju.
Ja, det är han. Mm. Men han har varit inne nu 2 dagar i rad och bråkat med allt och alla. Och de har kallat honom, igår var det bästa argumentet mot honom så här, du är en 40-årig man, ska du lära mig som 17-åring om rasism? Man bara,
ja. Var det någon som sa det på riktigt?
Ja, flera gånger.
Okay. Nej, det var ännu värre, det var du som är 40-årig man, det är du som ska lära mig om rasism.
Ja, det är ju mycket, det är ju vettigt. Det är ju en rimlig hållning tycker jag.
Ja, men problemet är ju att så här, de förväntar sig att ja, men bara för vi är äldre ska vi vara den här visa eliten, eller inte eliten, men visa kastet i samhället som ska lära ut till kidsen.
Alltså vi ska hålla med dem. Så här, det de tycker om white privilege och allt det där, det ska vi säga till dem.
Jag hänger inte med er jargong. Från mitt perspektiv så är det en helt rimlig attityd. om du är ung, att förvänta dig att en person som är 40 plus eller dubbelt så gammal som du har någonting att säga dig. Så att lär mig.
Jo, fast de har ju redan lärt sig. De är ju redan överens om vad problemet är. Ja. Det de menar är att varför har inte du som 40-årig gubbe fattat det här?
Vi ska lära dem vad okay. de redan tycker.
Jaha.
Ja. För grejen är att vårt första rum vi startade, sista måltiden rummet på Clubhouse.
Ja.
Där skrev ju du lite så här ironiskt, nu ska vi ha ett samtal om vita privilegier. För de som lyssnar på det här, de vet ju att det är nog förmodligen ironi. Men vi hade inga problem att snacka om det. Men efter en timme så kapades hela rummet av att någon hade sagt N-ordet, det riktiga N-ordet. Bara för att demonstrera att jag kan säga det utan att vara rasist, du vet, den taktiken. Och då brakade helvetet loss. För det är så här, du får absolut aldrig säga det ordet.
Så vi hade en 3 timmars debatt om vem som får säga N-ordet.
Åh gud, det låter så tråkigt.
Det var sjukt tråkigt. Jag sa flera gånger, snälla, jag vill inte prata om det här. Det här är så ointressant. Jag har hört alla argument som finns här.
Mm.
Men folk räckte upp handen och ville komma in. Och så var det bara det de ville prata om. Och det slog mig att så här, det är typ det de kan. De som vill prata om det här, det är typ det de har investerat i. De vill inte prata om andra saker. Och vad man än säger så är det så här, du har inte förtolkningsföreträde, du är icke-vit. Och de vill att det ska sluta med att man bönar och ber om ursäkt för att det här kom upp. Och det sjuka är så här att, jag tänkte på det, att de vill att man ska inte använda en ordet, det är fel. Jag håller med, jag använder inte själv en ordet.
Alltså det är ju en lätt grej att skippa,
ja,
tycker jag. Även om vi kan problematisera rätten att använda ord ironiskt eller inte ironiskt, liksom to no end, men det är ändå det är en lätt grej att skippa. Alltså det är sällan jag är inte en hiphop människa så att jag bara,
ja, men
jag
det är som she her liksom. Ja. Om någon identifierar sig som ett annat kön och säger till mig så här, Ashkan, jag identifierar mig som ett annat kön än vad du tror att jag är.
Mm.
Jag vill att du kallar mig för det här pronomenet.
Mm.
Det är så här, självklart av ren respekt. Vad fan ska jag hålla på och tjafsa om en sån grej för? Och det är samma sak, så här, använd inte en orden. Fine.
Men absolut, fast det finns en grej till där. Liksom, det är ju den här striden som gjorde Jordan B. Peterson känd för ett gäng år sedan. Liksom, för att Kanada ville lagstadga kravet på att man måste respektera folks val av pronomen. Och det finns dels en invändning mot att man ska upphöja det kravet till en form av lag. Och det andra är att det kan vara alltså jag har svårt att komma ihåg vad folk heter. Om de dessutom har så individualiserade pronomentyper uppe på det, det är superlätt att göra.
Ja, men det är forced speech. Ja. Det var ju det som var problemet med Jordan B. Petersons fight. För där var det ju nära på att bli forced speech, där du kan bli dömd för att använda fel pronomen.
Ja, men den lagen gick ju igenom.
Ja, men jag menar, här har vi inte det problemet.
Nej.
Så om vi kommer överens av anständighetsskäl, att så här, ja, men vi respekterar varandra för hur folk identifierar sig. Jag har inga problem med det. Även om jag i teorin och filosofiskt skulle vara helt emot det.
Mm.
Så det är så en onödig fight att ha.
Ja, det är helt onödigt. Men jag tror man måste ha latituden också, att det är okej att man råkar glömma.
Absolut.
Om någon har ett pronomen som de vill man använder, som man typ säger, ja, det skiter väl jag kan väl respektera det. Men att man råkar glömma att använda det betyder inte att man är en arrogant fascist. Utan det, kanske bara, shit, jag glömde vad du hette också.
Det tycker jag med. Och hela tjafset kokade ner till att så här, du får aldrig någonsin ever säga det och det och det och det ordet.
För att Ashkan berättade ju att han är ett stort Wu-Tang Clan-fan och att han sjunger med låtarna och att då sjunger han med N-ordet när han är ensam i sitt hem. Och då vart ju många bananas på det. Så du får inte ens använda ordet i ditt privata hem.
Ja, och grejen är att det är inte så att jag varje morgon klockan 9 slår på Wu-Tang Clan högsta volym och slår på alla låtar som har liksom N-ordet i sig. Men ibland när man är för sig själv, lyssnar på någon låt som man gillar och bara blir omsvept av låten och så sjunger man med. Det är inte så att jag sitter och censurerar mig själv. Och jag använder ju inte det ordet när jag sjunger i mitt privata hem för att jag är rasist. Det är för att jag vill sjunga med en låt som jag älskar.
Mm.
Och då blev det så här, du är icke-svart och så approprierar du vår kultur. Eller nej, det var ännu mer patronizing. Det var så här, jättegulligt Ashkan att du tar till dig svart kultur. Jag själv har inte tagit till mig arabisk kultur på samma sätt i alla fall. Och det säger jag är inte ens arab, men jag orkade inte ens ta den vägen.
Ja.
Men då blev ju jag karaktären som sitter hemma och skriker N-ordet när jag lyssnar på Wu-Tang. Och så var det någon som sa att det är faktiskt olagligt att säga det ordet där du ville komma och nyansera. Det var, vad var det? Du berättade något exempel.
Precis, så de sa att man får aldrig använda det ordet för att det blir hets mot folkgrupp varje gång.
Just
och då
det.
Förklarar jag att fast det funkar inte så. Du får säga N-ordet till dig själv. Du får skrika det. Du får säga det till din kompis. Men om en tredje part hör ordet. Så ett exempel som jag drog, det var faktiskt en rättegång, var att två personer sitter på en buss, varav på en säger till sin kompis en ordet och en tredje person hör. Mm. Då anmäler han det och det blir hets mot folkgrupp. Men om han inte hade hört, då är det inte hets mot folkgrupp. Jag försökte förklara liksom lagstiftningen. Och då var det någon som gick in sen och bara, du som vill använda N-ordet på bussen, vem var du? Så bara, nej, snälla, jag försöker bara förklara här hur det ligger till. Men man har missförstått, alltså man tror att det ordet är förbjudet i ett lag, alltså att du aldrig får använda under några omständigheter, men det stämmer ju inte. Hets mot folkgrupp går ut på att om det är någon som hör det ordet.
Ja, men det här är ju samtidigt som ni kommer ihåg för ett par år sedan liksom, när man hade en massa vad ska man säga, konservativa svenskar som var upprörda för att de inte fick säga eller nu ska jag inte göra en tabbe här, att man var tvungen att säga chokladboll istället.
Just det.
Då, liksom. Det är ju samma grej. Och jag kan väl inte känna någonting annat än att de här diskussionerna är så himla tråkiga,
ja,
att ha.
Och infantila.
Så att jag vill liksom inte, jag får lust att sova istället.
Alltså, om precis liv, det jag sa gång på gång på klubba, så snälla, det här är så ointressant.
Ja.
Vi kan bättre än så här. Men det hela, alltså, det de ville prata om, det var ju så här, en ordet, vi ska inte använda det ordet, 3 timmar. Det slutade med att när jag gick och la mig så tänkte jag en ordet, jag drömde om en ordet, jag vaknade med en ordet i huvudet. Jag tror inte någon har tänkt så mycket på en ordet. Så som alla som var med i det här rummet den kvällen gjorde. Alltså en ordet nu inpräntat i allas huvud. Tack vare den här debatten om en ordet.
Alltså det blir ju lite intensivt. För att den enda gången då jag verkligen var i hetluften. Liksom, när jag snackade med kompis Hanif då på Clubhouse. Och Shang var med också. Då körde jag typ 2 timmar att vi snackade där. Och sen gick jag och la mig efter det. För det var ganska sent. Då drömde jag också att jag var med i Clubhouse hela tiden. Så där inkastad på det sättet som jag blev då. Att jag är helt oförberedd. Allting jag säger nu efter 2 glas vin bara har en jättestor publik. Och jag är inte säker på att det här är bra, men...
det är ju verkligen ett minfält. Och när man, om det blir någonting som blir en fight som det blev när vi hade. Och det var ju inte bara att vi hade en 3 timmars rum. Där 1,5 timme av det blev det här bråket om N-ordet.
Mm.
Och sen, och det är så kul att strategin, det är att direkt måla upp karikatyrerna. Ashkan som sitter hemma och skriker det här ordet när han lyssnar på Wu-Tang Clan.
Mustafa
som åker buss och bara säger det ordet under hela bussresan. Medan ingen av oss hade yttrat det ordet. Vi satt över en timme bara, vi vill inte använda det ordet. Vi tycker det är helt jävla ointressant. Det finns inget värde. På samma sätt som debatten är ointressant. För att det så här, ha lite fucking anständighet att respektera. På samma sätt är personer som insisterar med att inte säga chokladboll. Det är så här, get a life. Så jag orkar inte höra på din kamp om att få kalla en bakelse för vad du vill. It's not worth it.
Vi har det för bra i Sverige.
Vi har det för bra i Sverige. Men sen startades ett rum efter vårt rum. Som hette Skäms ni inte sista måltiden. Och den hade 1000 pers som satt där inne till 01 på natten och fortsatte debattera.
Men kan det här vara för att Clubhouse är ett nytt socialt medium som att den isolationistiska vänstern har inte hunnit isolera sig än? Vilket gör att vi plötsligt bara, wow, nu fick vi dem i knät. De finns ju. För att i alla andra sociala medier så jag ser aldrig vänstern. För att sådana som oss har de redan stängt av. Så, oh, nej, det blir kognitiv dissonans. Jag kan inte ha människor som inte håller med mig.
Polarisering är bra. Det här är vad som händer när du tar bort polariseringen. Och så här, nu 48 timmar, N-ordet, jag sover, tänker på det ordet, vaknar, tänker på det. Idag var första dagen, det bara hade lagt sig och så här, alla hade lugnat ner sig. Och så går man in på Clubhouse. Aron Flam har startat ett rum. Vi som vill använda N-ordet men inte ha tolkningsföreträde. It never stops.
Nej, det slutar aldrig. Än en gång, det får motsatt effekt.
Sen, yep. Å andra sidan, om man kommer ihåg den här gamla Eazy-E-låten. Den har ju inte samma ring om man säger N-ordet, 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 N-ordet. Please, you treat me like a fucking disease.
Ja, men Chris Rock har ju en sketch där han härmar vita när de lyssnar på rapmusik med svarta närvarande. Då är det så här, de censurerar sig själv bland svarta. Mm. Och då säger han så här, lyssna, om ni lyssnar på en rapplåt, säg en ordet. Så här. Det ser jättelöjligt ut när ni står och censurerar ibland mig, så här, framför mig. Så han ger ju tillåtelse.
Chris Rock. Liksom.
Ja, men det är den gamla generationens
svarta. Ja, men
svarta,
fan, det är
liksom.
Intressant att du plockar upp honom. För att han breakade ju Saturday Night Live. Alltså, typ, ni måste egentligen vara för unga för att kolla på Saturday Night Live när han breakade. Det var typ början på 90-talet. Så jag var rätt ung då. Och då hade han en karaktär på Saturday Night Live som heter Nat X. Där han var en sån här typ svarta panter figur liksom med skitstor afro i någon slags tunika och så här fight the power symbolik. Där han varje vecka gjorde narr av den där typen av besatthet vid olika sorters färger som är på riktigt nu. Som den här sjuka grejen på Konstfack då, där de har ett rum som heter Vita Havet. Vita Havet! Det är en liksom rasistisk grej, vi måste byta det. Så Chris Rock gjorde ju då en allegori liksom varje vecka där han pratade om the white man is oppressing me in every pub I go into, there's a pool table with the aim of the white ball to knock all the other colored balls off the fucking table.
Alltså det där är ju kritisk rasteori.
Ja, ja.
Innan det blev mainstream. Vilket jävla geni.
Ja.
Har ni sett CB4?
Nej.
Okej, har ni sett Spinal Tap?
Ah, ja.
Du har sett, jag visar några klipp från den till dig. Det här, Arena Rock-band-mokumentären. CB4 är exakt samma sak. Det är en mokumentär. Men där dokumentärfilmaren då följer ett fiktivt band som heter CB4. Och bandet är en parodi på NWA. Så det är Spinal Tap fast hiphop-världen. Och det är Chris Rock som spelar huvudrollen. Så jag tror att det där är en så här förädlad version av Nat X nu när du säger det.
Ah, kul. Den känner inte jag till. Det måste jag kolla
om
på.
Om man gillar Spinal Tap så kommer man förmodligen älska CB4. För det är exakt samma stuk.
Spinal Tap, varm rekommendation till alla som lyssnar på det här. Det är en väldigt, väldigt rolig film. Den kanske är lite daterad nu. I don't know. Jag har svårt.
Nej, jag såg om den för typ 2 år sedan. Den håller fortfarande måttet.
Det är väldigt roligt när de har byggt ett Stonehenge som är typ så här 30 centimeter högt. De ska göra så här symfrock liksom. Yeah, I want Stonehenge. Så här folk som dansar, druidiska danser runt. Så här så ritar han det på ett papper. Och sen så gör de av ritningen exakt. Så de bygger det i papper-maché 30 centimeter högt. Och så har de 2 dvärgar som dansar runt.
Jag har fan missat det där.
Kolla upp den och så vi kan ju köra ett Clubhouse-rum där vi pratar om det sen. Så får vi en massa arga dvärgar på halsen efter.
Fan vad roligt. Vilket klipp var det jag visade dig? Det var när han visade sina gitarrer, va?
Ja.
Och förstärker den. This one goes to 11.
Precis, och ger intervjuaren sin joint medan han ska stämma gitarren. Så intervjuaren står och håller i jointen och bara typ kolla på den, kolla på honom. Och han bara spelar. Liksom.
Och så har han en gitarr som intervjuaren inte ens får titta på för att den är för värdefull. Han bara, kolla inte på den. Du får inte kolla på den. It's too good.
Han har ett så här linne på sig med en ribcage tryckt på i neon. Så han säger att ja, den här är cool. Det ser ut som en ribcage. Liksom. Så, yeah, but you know, if this was actual x-ray, you know, this is what you would see looking at me.
Tjena,
tja. Tja.
Hallå.
Har du börjat?
Japp.
Tjena, Henrik. Allt bra med dig?
Kul att se dig.
Detsamma, tack för sist.
Tack.
Fast det var bara röst då.
Ja, det var verkligen bara röst. Det känns som att vi känner varandra redan. Eller vi vet vart vi har varandra.
Lite grann, eller hur?
Vill någon ha en Red Bull? Det är sockerfria Red Bull. Alltså, jag kommer balla ur.
Bra.
Jag kör,
du,
jag kör.
Det här är din.
Är det det?
Ja, det är klart.
Fan, vad nice.
Köpte du, vi dig. Kan dela en. Alltså, jag dricker aldrig energidryck, men jag skulle kunna behöva en liten picker-upper.
Har du sockerfri så tar jag också.
Hej, vad är det för tröja du har på dig?
Vadå?
Varför är den så lik min?
Han är, den här har haft i fucking 1,5 år.
Ja, okej, då så.
Right. Det ser lite grann ut som de där t-shirtarna som de har på The Nebuchadnezzar, rymdskeppet i The Matrix. När de har,
ja, jag vet vad du menar. Han, vad heter han? Den biffiga killen har ju den. Asiatiska, lite asiatisk. Eller har alla det?
Men de har ju för att det ska se lite så hardcore ut. Liksom. Så vi har inte tid att ha några... liksom vita tredelade kostymer på det här rymdskeppet liksom. Mm. Vi stickar dem här själva liksom.
Just det. Fan, vi älskar Matrix.
Den första filmen är ju grym.
Jag älskar första filmen. Vet du vad som händer? Jag ser första filmen med min tjej. Hon har inte sett den förr.
Hon är född år 2000.
Här sitter vi och har ett civiliserat samtal. Du är inne i, du har varit där i en minut. Försöka måla upp han som någon pervers.
Nej, men jag bara säger, hon har inte sett det, för hon är liksom född sent.
Den kom innan jag föddes.
Född sent.
Det värsta är att Hanif har ju träffat henne.
Jag har ju rätt. Det är det som är grejen.
Hur som helst, vi ser den tillsammans och jag är så här, hon kommer bli mindblown. Alltså när hon ser Matrix liksom. Hon bara, fan vad dåliga effekter det här var. Hon hånade filmen rakt igenom.
Va? På VFX basis?
Ja, ja. Alltså,
men det är ju, alltså vadå, jobbar hon med visuella effekter eller? För att, alltså, av alla jäkla filmer, har du sett hur gamla Star Trek-filmer ser ut från 90-talet?
Jag kan inte se Star Trek av samma anledning. Men Matrix, jag ser om den så här en gång per år. Effekterna håller.
Ser du om den en gång per år? Alltså, shit vad du klättrade upp i geek-stegen.
Ja, men jag kör en maraton en gång per år.
Fast Ashkan, alltså effekterna, jag minns hur imponerad jag var av effekterna när det kom. Men nu...
Men den är inte så effekttung. Den är egentligen inte så effekttung.
Jag håller med. Och visst, alltså, There Is No Spoon, skeden ser lite dåligt datoranimerad ut, etc. I den
scenen. Den är sjukt dålig. Ja.
Men det är inte så, det är inte jättedåliga effekter för att filmen är 20 år gammal. Så att hon sågade på just den innebär att din tjej är väldigt känslig för att det ska vara mycket bra datoranimation helt enkelt.
Ja, kanske. Hon spelar ju mycket. Hon gamar ju mycket. Hon är en gamer.
Ja, okej. Kul.
Ja. Så, och det är ju inte jag, så vi har lite omvända roller sådär.
Tycker du det är kul att titta på när det är en tjej gamer? För jag brukar titta när min fru spelar dataspel, för att jag vill hålla mig lite ajour.
Är hon gamer? Med, just det, hon jobbar ju med gaming.
Ja, hon är ju vd för vårt liksom gamification-bolag. Så att, så, hon sitter och är med i dataspelsbranschen och har massa förtroendeuppdrag och sånt där. Så att hon är big time gamer. Men jag har inte tid och ork att sätta mig in i dataspel längre. Men däremot tycker jag det ibland är ganska nice att bara ligga och titta på när hon spelar. För att se grafiken och se hur interaktionen funkar och sånt. Så jag tänkte du kanske också gjorde det.
Nej, det gör jag faktiskt inte. Men det är kanske det som spökar hos henne just. Men jag försökte förklara för henne att alltså, okej, jag fattar de effekterna, men det är ju inte det som är grejen. Det är ju liksom filosofin i filmen, hela den här, the red pill, the blue pill. Mm. För det kommer jag ihåg, att det var som att när jag gick och la mig, jag vaknade lite som en så här ny människa på något sätt. Mm. Det är en tung film.
Det är samma som 2001 Space Odyssey. De effekterna tycker jag håller fortfarande.
Oh ja.
Förutom att så här, okej, framtidens kommunikation, när den gjord 69 någonting.
Eller... De spelade in, det är Coppola, och de spelade in den 68 och de släppte samma år som månlandningen.
Mäktigt.
Så det är mäktigt, eller hur?
Men det enda de inte prickar rätt är att framtidens kommunikation är att du sitter framför en jättestor tv-skärm med någon så här mikrofon fram, Skype. Mm. De prediktade inte internet, men det är inget du kan så här basha på någon för.
Nej, precis.
Men annars håller den. Och samma med Blade Runner.
Kommer du ihåg i 2001, kommer du ihåg den där scenen när protagonisten som är på väg i en skyttel till att åka till månen, han sitter och sover i rymdskeppet i tyngdlöshet så att hans arm flyter i luften så här. Och sen så har pennan som han har i sin ficka, den har flutit ut ur fickan och svävar i rummet. Så att sättet de narrativt eller cinematografiskt beskriver tyngdlösheten, det är att det kommer en flygvärdinna med typ magnetiska grip shoes som går, tassar fram genom kabinen och tar pennan ur luften och stoppar ner den i hans ficka igen.
Så jävla snyggt.
Det är så mästerligt gjort. Och det, jag menar, det är ju, förlåt, det är Kubrick. Jag sa Coppola. Kubrick, det är Kubrick. Exakt. Det är Kubrick. Och det är så mästerligt gjort. Så jag kollade på det där så att faktiskt med mina döttrar, för nu i corona tittar jag på mycket film. Liksom. Så, och då tänkte jag så här, hur gjorde de den effekten? För den är så väldigt bra gjord. Så jag kollade upp det där. Och sättet de gjorde den flygande pennan var genom att de hade en skitstor glasskiva som de hade fäst pennan på med en liten klisteranordning. Och sen så var det en massa operators som flyttade glasskivan och så filmade de genom glasskivan som pennan satt fast på. Och så kom hon och tog loss den från glasskivan och stoppade den i hans ficka.
Vilket jävla hantverk.
Man är för ni.
Get a hantverk.
Det är så coolt. Alltså. Det kallas practical effects. Alltså det fysiskt gjort. Ingen CG.
Jag har sjukt mycket mer respekt för det än dagens. No offense till alla som gör alla grymma filmer. Men det där är någon helt annan level. Helt annan level.
Du Mustafa, jag tänkte på en sak. Är det här en så här kavlad semla?
Nej, det är en vanlig semla.
Så vad var skillnaden mellan kavlad semla?
Den kavlade är lite dyrare.
Men vad var det? Var det någon? Det är ingen. Den är, alltså är brödet kavlad eller?
Ja, alltså det är typ så här, du smakade ju på den igår.
Jag smakade på den.
Det är lite så här vinerbrödsaktig, tjockare.
Ja, men det är en hybrid av vinerbröd och croissant.
Mm-hmm. Exakt.
Mm-hmm. Det här blir min andra semla. Igår var det ju fjettistorien. Jag har också haft en dialog med min chef.
På riktigt?
Jag har själv initierat den.
Okej. Okay.
Och jag har sagt att det kommer komma kanske så småningom drev. Det kommer komma aktivister som kommer tycka illa om mig. Och då, jag vill bara att du ska vara förberedd, säga till min chef. Så att om det kommer så vet du att det, varför det kommer komma och så. Mm.
Vad sa han då?
Han hade svårt att se framför sig att det skulle vara ett problem. För att jag får göra vad jag vill på min fritid. Men om jag tänker om det påverkar förtroendet, vilket kan göra, så kan det ju också bli ett samtal, men just nu är det lugnt.
Mm.
Jag hade också ett samtal med min chef och jag sa till mig själv, kör på.
Jag tänkte på din chef, om det var någon på Twitter.
Nej, det var jag själv.
Ja, Ashkan då, du?
Ja, vad vill du fråga?
Ja, hur, har du haft ett samtal med dig själv eller?
Menar du att jag inte har någon arbetsgivare?
Faktiskt, jag utmanar dig. Jag har faktiskt, sen den här Clubhouse, sen jag har installerat den. Jag har faktiskt, ibland när jag inte har någonting att göra, så går jag in och kollar. Mustafa är inte där. Omar är inte där. Chang är inte där. Men du är där hela tiden i olika typer av rum. Jag undrar, vad gör han egentligen? Han är på Clubhouse hela tiden.
Jag gör viktiga saker.
Det här är
för
typ
viktiga människor.
Det här är åttonde
gången.
Som
ger mig väldigt mycket fritid.
Det här är åttonde gången som Hanif anklagar Ashkan för att vara arbetslös.
Nej, men alltså, det är inte så att jag tycker att du är
arbetslös.
Lat, utan jag vet att du är.
Vem drog in lat i det här? Alltså, jag har inte ens trott att du har trott att jag är lat.
Alltså, du vet också, det här som är så, du är en sån ond människa. Du vet att han har någon issue med det här.
Liksom. Det är från hans pappa.
Exakt, det kommer från hans pappa. Du vet att hans pappa har höga krav på honom.
En gång berättade du en historia. Jag tror att det var en sån här bluff. Du sa så här, jag känner en kompis. Det var en kompis. Hans föräldrar ställde så höga krav på honom att han skulle studera och bli en väldigt duktig person. Och den här killen studerade hårt. Och till slut så gick han och fick en PhD. Sen kom han med den här PhD till sin familj och sa, här är min PhD, nu är jag vad fan jag vill. Och jag kom ju på, det är ju en verklig berättelse.
Det är jag som berättar den storyn för dig.
Men han projicerar den på mig.
Men vadå, du har någon sån här grej att alltså, alla invandrare blir blandade ihop dem. Den
och så här, han är arbetslös, han är på Clubhouse.
Men det roliga med den storyn, Hanif, det är att det är en iranier.
Ja, men det är ju Ashkan.
Det är inte Ashkan.
Men Ashkan har gjort likadant.
Nej, nej, alla iranier går igenom den här processen i sitt liv.
Inte jag, jag har ingen PhD. Men han,
du har inga föräldrar.
Men Hanif, du har varit hemma hos mig.
Ja.
Du har sett hur jag har det.
Du har åkt
i min fina nya Volvo.
Men det här som är grejen. Jag anklagar inte dig för att vara lat. Jag anklagar att du är smart. Och du behöver inte jobba för att du är så bra på att du kan göra dina föreläsningar och tjäna 5 gånger så mycket mer än vad jag kan tjäna. Så att, men jag tänker att din smarthet gör att du inte behöver jobba så mycket.
Så jag är lat.
Alltså, fattar du inte hur mycket du förelämpar honom?
Nej, jag fattar inte.
Det är väl helt okej. Det kan ju definitivt vara en funktion av intelligens att optimera sin tillvaro för att maximera mängden tid man kan ha på Clubhouse.
Ja!
Jag vill inte gå in i detaljer, men allt jag kan säga är att idag så hade jag tvätttid. Och då hade jag Clubhouse på i bakgrunden. Ah, okay. Och jag kanske var inne en stund och pratade, men det var när jag väntade på att tvätten ska bli klar.
Ska jag berätta hur jag tvättar?
Ja, gör det.
På jobbet. Vi har nya tvättmaskiner, så jag brukar ta med mig tvätten dit.
Aha.
Och sen så tvättar jag där. Och sen så tränar jag på jobbet på arbetstid. Och sen så tvättar jag både mina egna kläder och träningskläder. Det är ju smart.
Försöker du så här trösta mig nu att okej, men Ashkan, du tvättar på jobbet, men det gör jag med.
Exakt.
Helt normalt.
Nej, jag vet inte vad jag skulle komma med
den. Men alltså, jag tycker att det finns en tangent i den här diskussionen som handlar om att inte ha en arbetsgivare kanske är ett prerequisite för att man ska kunna uttrycka sig fritt på fritiden, om det är så det ni beskriver. Att det här är en samhällstendens som skjuter fram sina positioner. Att har du en uppdragsgivare så kanske de kommer ha synpunkter på att om du är med i en podd eller om du har en YouTube-kanal där du säger saker så här som de tycker att det här kan inte vi stå för och alla våra medarbetare måste falla in i ledet. Mm. Jag vill inte säga några namn, men jag har fått info från andra ganska stora aktörer i det digitala näringslivet som har haft den typen av grejer där det är folk som har sagt upp sig just för att ägarna har sagt liksom dina Facebook-poster, du måste sluta med det där så länge du jobbar här för att alla som jobbar hos oss representerar vårt bolag. Och det kan man ju som sagt, man kan göra en argumentation för avtalsfrihet att man kan reglera sånt, men när det där bara dyker upp hux flux så tycker jag att det är en ganska oroväckande signal.
Det är helt sjukt.
För att då innebär det ju i princip att jag kan uttrycka mig ganska fritt för att jag har fuck off kapital och inte någon chef som kan säga till mig.
Jag skulle precis säga det att du spontant kommer jag att tänka på att det är du och Chang Frick i Sverige, alltså i alla fall som är er egna, men också har en stark roll i offentligheten, som är de friaste människorna jag känner på ett sätt. Ingen kan sparka er, ni har skapat en roll där ni är er egna chef. Ni kan se precis vad ni vill och ni har fuck off kapital.
Men är det inte det som är hotet egentligen? Alltså på ett omedvetet sätt så blir ju det här en form av hot för alla organisatörer och aktörer. Det vill säga att man kan bli så fri som möjligt så att man kan till och med vara självständig från de här organisationerna. Till slut så kommer man inte behöva ha dem. Till slut behöver inte jag gå till ens till jobbet för jag kan ju vara självständig.
Nej, men hur många kan göra den resan?
Men här tror jag att jag och Ashkan antagligen är överens liksom, om vart digitaliseringen av arbetsmarknaden egentligen är på väg någonstans. Alltså de traditionella industrisamhällets anställningsformer liksom, där du checkar in när du är en ung, hungrig kille och sen så gör du en intra-company career och får en guldklocka när du checkar ut vid 65. Det existerar ju knappt nu längre överhuvudtaget och kommer ändå mindre att göra det.
Ja.
Coronakrisen har accelererat det här, kapaciteten, telecommuting och folk arbetar hemma etc. Så att de där gamla liksom anställningsformerna kommer nog brytas upp mer och mer. Sen så är det en sak som jag vill lägga till i det sammanhanget, det är också att mina verksamheter har ju kunder. Och jag menar, vi har ju haft diskussioner internt också liksom, så att jag uttrycker en tydlig libertariansk position konsekvent. Det kan ju antagonisera människor som till exempel tror på liksom, att det är viktigt med socialistiska grundvärderingar i samhället. Så det kan antagonisera vissa kundgrupper. Men vad vi har sett är att det är liksom inte så många som har blivit antagoniserade. Tvärtom så är det så att vi har faktiskt attraherat människor som håller med, som är så här att jag vill jobba med dig, för jag har lyssnat på vad du säger, och det är skönt att höra någon som tar upp de här frågorna. Så att det kanske skulle vara samma för GAPF, liksom att det kan finnas en revitaliserande funktion i att det är folk som tar ställning, att det inte är det där smoothly packaged värdegrundsmissilen liksom, utan någon friktionsyta överhuvudtaget.
Det tror jag med, och det har jag märkt ganska tydligt. Det har skett en förflyttning av uppdragsgivare för mig sen jag började uttrycka mig politiskt. Jag har märkt att de gamla klientelen har sakta men säkert slutat höra av sig, medan det har kommit ett helt nytt klientel som är politiskt pålästa och fattar att det Ashkan snackar om, det placerar honom som typ centrist på amerikanska politiska skalan.
Mm.
Det är inte ens radikalt. Det är ganska mellanmjölksåsikter jämfört med USA. Och de klienterna är mycket mer roliga att jobba med. Jag vill inte ens jobba för någon som är så jävla skitnödig att den stör sig på att man har liksom libertarianska åsikter. För mig är det helt absurt.
Det där blir som att du är i ett förhållande med en tjej Som plötsligt ställer ett krav på dig som får dig att förakta henne lite grann.
Sen har ju jag av diverse skäl privilegiet att kunna ta det beslutet själv.
Mm.
Så den andra sidan av det, som du nämnde Hanif, att till slut kommer vi inte ha de här institutionerna om de beter sig så här. Det som kan hindra det tyvärr, det är att i Sverige du har en ganska dåligt fungerande bostadsmarknad. Det är svårt att få hyresrätter, men det är jävligt enkelt att sätta sig själv i skuld.
Mm.
Och då har banken strypgrepp på dig. Så du kommer vara fast med en amorteringsplan som kommer löpa livet ut. Då blir det jävligt svårt att börja göra saker som kan antagonisera antingen uppdragsgivare eller arbetsgivare, som är ännu värre.
Det är världens risk.
Och grejen är att polisen håller på att göra en jättestor resa också. När du var polis så var du tvungen att säga upp dig för att du skulle hålla på med ditt föreläsningsuppdrag. Sen dess så har det ju skett så mycket. Nu är ju var varannan polis har eget inte varannan, men det är många som är ute och föreläser, gör karriär i media. Så att det börjar också skifta, för att polisen börjar ju inse att den här, vad heter det, sötmjölksdagarna, vad heter det, den är över. De kan inte köra samma race. Förr i tiden kunde HR-avdelningen till att säga att passar det inte så kan du lämna in dina grejer. Vi har 10 000 andra personer som står redo för att ta din plats. Och det var väldigt enkelt att ställa krav på oss, men nu är det inte så, utan nu är det massor med luckor som behöver fyllas, och de nya medarbetarna ställer väldigt höga krav. Så att polisen måste också rätta in sig lite grann i ledet efter hur samhällsutvecklingen är. Sen så är det nog från chef till chef, och min chef är ju väldigt, han är ju liksom väldigt liberal på det sättet och har väldigt stort överseende med allt skit som jag håller på med. Och faktum är att jag tror inte den här typen av jobb, det vill säga att man ska vara självständig och hålla på med digitala grejer, det är inte för alla.
Mm.
Först så tänkte jag när corona slog till och vi skulle få möjlighet att jobba hemifrån, så tänkte jag först, wow, vilken förmån att jag kan jobba självständigt hemifrån. Det gick ungefär 2-3 veckor tills jag bara, nej, det här är inget för mig.
Mm.
Jag måste gå till en arbetsplats. Jag måste ha kollegor runt omkring mig och jag måste komma ut och möta allmänheten. Det är så jag mår bra.
Men jag tror att du berör en rätt viktig grej där faktiskt. Och entreprenörskap är inte för alla.
Mm.
Det där är en grej som politiken växlade över till när de började få problem med digitalisering, och det var en massa gamla industriarbetare som förlorade jobben, och det var de så att, nej, men ni ska skola om er till att bli typ IT-entreprenörer för det är dögångbart.
Eller programmerare.
Ja, precis, och så sätter de igång initiativ för det, dö optimistiskt liksom. Och det är också det här som, ja, du vet att du och jag gillar att hata på hela det här innovationsbyråkratiska komplexet med alla kluster och acceleratorer och hubbar och sånt liksom, där det bara är de människorna som dras till de där ställena är inte material för entreprenörskap, för de är redan någon annanstans i livet och håller på med sina bolag. Och då är det liksom så där, det finns en grej som de gärna pratar om, politiker gärna snackar om, och politiker vet väldigt lite om entreprenörskap också, ska jag säga. De säger så här, det måste bli lättare att starta företag. Nu gör jag Annie Lööf av någon annan.
Ja, det är Annie Lööf som kanske säger
det måste
så.
Bli lättare att starta företag i Sverige. Så, nej, det är jättelätt att starta företag i Sverige. Alltså, det är typ för lätt. Det är en massa människor som inte ska driva företag som sätter igång företag. Faktiskt. Det som är svårt är att driva företag i Sverige. Att anställa i Sverige. Alla de grejerna kan man titta på. Avbyråkratisera, avreglera, liksom lätta upp de typen av skattebördor. Liksom, lagen om anställningsskydd är ganska tuff för små företag. Ja. En snedrekrytering kan typ sänka en hel verksamhet till exempel. Så liksom det du tar upp är en bra observation. För att entreprenörskap är inte för alla. Det ställer specifika krav. Men precis som att vara snut är inte för alla. Nej, jag skulle inte vara en usel polis. Jag är jätteglad att det finns människor som klarar av ett så tufft jobb. Som kan göra det bra, så att ja, det är bra att folk är olika.
Jag kom på det här nu, att när jag var polis, vet, jag hade uppnått min dröm. Jag hade drömt om det så länge. Så jag var hur glad som helst. Sen fick jag den här idén och att liksom börja föreläsa, och tanken, jag har alltid sett mig själv som en person som, du vet, åker på läktaren liksom, eller på flaket, och det är någon som styr mig. Så jag tänkte, jag är inte en egen, det här kommer inte gå. Men det har gått. Jag trivs betydligt bättre att vara själv än att vara på en arbetsplats. Alltså tanken nu att jag ska vara på en arbetsplats där det är så här, fika klockan 10, lunch klockan 1, eftermiddagsfika 14:30. Alltså jag får mardrömmar av det.
Men känner inte du, Mustafa, att du skulle vilja skapa en riktig förändring? Alltså, jag menar, du hänger ju på Twitter hela tiden. Där är så, du, jag kommer ihåg när vi pratade med Rissa, så sa ju du så här, Rissa, ska inte du skaffa ett Twitterkonto? Och Rissa bara så här, tänker för sig själv, nej, men jag är ute i verkligheten och gör förändring på riktigt. Medan du hänger på Twitter. Ja. Det är ju där, alltså det är på ute där ute man gör skillnad.
Men det där liksom Twitter, det är lite som att bli fackidiot på ett sätt. För man ska konstatera att det är, så här, det är mindre än 2% av svenskarna som finns på Twitter.
Ja.
Så att det är väldigt journalisttungt, och det är mediemänniskor, och det är sådana som vi som är där som håller på att jävlas med varandra.
Det är Almedalen dygnet runt, året runt.
Ja, alltså en bakfull, aggressiv, ja. Osoft. Almedalen är ju ganska nice. Alltså.
Det är Almedalen fast där alla sitter i varsin privat bil med skyddad av glas. Så man kan bara peka fuck you och skrika åt vem som helst utan att få konsekvenser.
Men, om jag går tillbaka till frågan. Alltså, vad är det för något du saknar? Saknar du ingenting från snutrollen?
När jag sa upp mig från polisen, så jag sa upp mig från att göra det jag ville göra i Linköping till att göra det över 250 kommuner på 3,5 år. Det var ju det jag gjorde. Så jag gjorde betydligt mer själv än vad jag kunde åstadkomma som polis. Det var ju därför jag sa upp mig. Jag ville inte bara vara i en liten, inte för att Linköping är en liten håla, men det var ju att ta steget ut som jag kunde åstadkomma ännu mer.
Men kolla, det här är en rollfördelning som är så att olika kapaciteter kan ha slagkraftiga på olika plan. Jag menar, om du är Henry Ford och du uppfann liksom T-Forden, då måste du ha ingenjörerna som klarar av att bygga den bilen, är livsviktiga. Men det spelar inte heller någon roll hur bra bilen är om du inte har kommunikatörer som faktiskt är ute och får folk att liksom fatta vad de ska ha den till. Så att alla de här rollerna har liksom olika syften.
Sen är det så här att jag minns ju också hur det var, så här, de idéerna jag hade inom polisen, att jag visste alltid att jag måste förankra det med en arbetsgivare. Jag måste anpassa mig, jag måste spela spelet. Det behöver inte jag göra nu, i alla fall inte i lika hög grad när jag är egen. Har jag en idé så kan jag dra det till yttersta. Det kan bli galen, men jag kan ändå göra det om jag vill. Det kunde jag inte som i rollen. Som jag var tvungen att tänka hela tiden med för i intervjuer, på föreläsningar. Jag hade ju inte kunnat säga det jag säger på föreläsningar nu i rollen som polis, alls på samma sätt.
Vad är det som du säger nu i rollen som föreläsare som du inte kunde säga i rollen som polis?
Till exempel om kulturskillnader mellan människor, till exempel om vilka åtgärder vi ska... Till exempel att en minskad migration är viktig för att kunna lyckas med integration, att se det som polis.
Det gör ju vem, så, det gör alla poliser idag. Stoppa invandringen, så är ju, alla säger ju det.
Really?
Alla, vem säger inte det? Okay. Nadim säger det, Martin Lazar säger det, jag säger det. Alla vi som syns och hörs säger det. Vi skriver debattartiklar om det.
Men det var kanske lite annorlunda.
Men det kanske var 2015.
Liksom. När du hoppar av då så tog jag inte alls, för då var det ingen som kunde prata om de frågorna överhuvudtaget.
Nej, det var väldigt nytt och så. Ja. Men jag försöker bara säga det, att det har ju skett en förändring inom organisationen också.
Det har gått fort, jag håller med dig.
Och nu får du liksom, kom på en idé som jag och Martin, vi kom ju på en egen idé. Vi skulle köra egna föreläsningar, vi skulle gå ut och föreläsa. Och sen så bara gick vi till Ulf Johansson och han sa bara kör. Så fick vi det, ett år. Vi fick till och med resurser till det. Vi fick medarbetare som var med och gjorde det vi ville göra. Så då var det inte bara en Mustafa som var ute, utan vi var ju 5-6 styckna som ville vara med och komma och göra det. Vi hade en som schemalade oss, vi hade en projektledare och sen så hade vi massor med andra och vi var ute och träffade folk i hela Stockholmsområdet.
Jag kanske borde gå tillbaka till polisen.
Men jag tror att det finns ju någonting där, alltså så här tror jag. Jag kanske har en förmåga att förminska ditt arbete, men
no shit. Alltså jag väntar bara med tanke på hur han går åt er. Jag tänker om en timme så är det jag som får.
Vi kommer till dig med. Du förstår att det här är mindre väldigt komplex. Ja, men det är alltså för mig personligen att gå och träffa någon målsägare, en pappa, en mamma som är nästan tårögd och verkligen tackar dig för vad du har gjort, åstadkommit för deras barn. Alltså den erkännandet, alltså den är, jag kan inte beskriva den med ord, det går inte att beskriva den på något sätt. Det är så tungt. Mm. Och det kanske var vad jag själv innerst inne går igång på liksom. Och den här liksom verkligen tacksamheten över att man har kunnat åstadkomma någonting. Hur många gånger får inte du en massa personer som kommer fram till dig efter föreläsningar och gör ovationer för det du har sagt? Men kan man verkligen likställa dem? Hänger med?
Varför måste du likställa dem?
Jag menar, på saknar inte du den delen? Att verkligen göra en förändring på riktigt?
Där kom det.
Men hänger du med? Alltså göra alltså förändring för människor.
Fast menar du att om jag är ute föreläser för sig afghaner och de ser mig, ser vad jag gör och de...
Det är ju lite större i och för sig.
Ja, men det är ju det. Så fort, han svänger så fort.
Ja, men det är ju det, för du skapar ju en idé, du skapar hopp, och hopp är ju bland det viktigaste för människor. Absolut, jag köper det.
Jag har fått så mycket mail av...
Kärleksbrev.
Av afghaner som har lyssnat på mig och som säger så här, jag har börjat på gym nu, jag går och tränar tidigt på morgonen för jag ska också bli polis eller något annat. Alltså de har ändrat sin livsstil.
Men alla afghaner vill ju bli polis numera.
Ja, jo.
Men på riktigt, om man... Jag har ju gått i Mustafas fotspår och sen så också går jag och föreläser. Det finns alltså infoblad om de här ensamkommande. Och så, alla vill bli poliser. Hur är det ens möjligt?
Men är inte det en lite skev bild av så här, göra förändring på riktigt? För så här, alla har inte den kapaciteten. Eller... Alla har inte den paletten av intressen som leder till att du kommer hamna där ute på fältet.
Men vänta, kan jag göra en timeout här? Alltså? För att jag tog den här bilden av vad som är att göra förändring på riktigt eller att göra ett jobb på riktigt hänger ofta samman med vilken bild man har av tillvaron och vad som är impact. Om man går tillbaka liksom och kollar på så här, marxistisk analys av vad värdet skapar någonstans har en helt instrumentell syn och säger att det är endast arbetarnas arbetade tid som är produktivt meningsfull, för det är där arbetet sker. Och i en organisation, nu har jag ju haft ganska många anställda under ganska många år, så vet jag att...
Vänta nu, håller inte du bara på med YouTube?
Long story.
Vilka mer anställda du pratar om?
Alltså, mitt huvudbolag, jag har ju ett innovationsbolag som heter Divine Robot. Där har vi ungefär 20 anställda som sitter. Men tidigare har jag haft flera andra verksamheter också.
Robotar eller?
När vi arbetade en gång liksom med AI, det var lite därifrån namnet kom. Men nu arbetar vi mycket med simulation av komplexa system av infrastrukturell karaktär. Men det är en annan diskussion. Men vi har jätteduktiga software engineers som jobbar med oss. Men det finns inte specifikt dem, utan bara generellt över min karriär så har jag identifierat så att, och även i mig själv när jag var yngre, att den nivån där man själv arbetar tenderar man att uppfatta som ja, men det är vi som gör jobbet. Och om du sitter i produktion, i till exempel när jag var ung jobbade jag med visual effects. Vi snackade om Matrix innan. När jag jobbade med visual effects så tycker jag så, visst, ja, men regissören, visst, han kommer in hit en gång i veckan och tycker en massa grejer. Men det är vi som gör, det är vi som skapar effekterna. Sen så när man når managementnivå så säger jag att ja, fast ni kan inte se, ni har inte helikopterbilden, ni kan inte få ihop filmen. Alltså det är jag som måste ha allting i huvudet och alla de här grejerna liksom ska hänga ihop. Det är jag som gör jobbet. Uppe på regissören så har du liksom executive producers som sitter, ja, regissören, det är han som ser till att storyn funkar, men det är vi som ser till att hålla ihop att hela det här företaget som kan göra den här underhållningsprodukten funkar överhuvudtaget. Så det är liksom en nivå, alla behövs. Men man tenderar att se sig själv som den som gör det riktiga jobbet, men andra liksom då är management på något sätt. De fattar ingenting.
Alltså Henrik säger att du är narcissist.
Ja, men det vi
jag allihopa. Älskar hur du fick alla oss att behöva förklara vår existens.
Jag vet,
att du
ska jag började sakta. Sen gick jag till Mustafa. Karaktärsmörda Henrik.
Sen när jag ska så här, vet, i den korta tiden jag hann var polis så insåg jag så här att jag gjorde ingen poliser gör inga förändringar. Vi städar upp skiten.
Det beror på vilken polis du är.
Nej, men kom igen. Vi städar upp skiten.
Om du är på ordningen, ja. Men inte om du jobbar på en strategisk nivå.
Som
till exempel att som om man är på kommunpolis.
Men det är en kommunpolis i varje kommun.
Nej, det är inte en kommun. Det beror på vilken.
Och vilket är det två område. I vissa
Nej,
kommuner?
Nej, men i vårt område så har vi till exempel 4 och de jobbar strategiskt mot olika mål. Det kan jobba med frågor kring extremism. Det kan ha att göra med att man jobbar mot föreningslivet.
Vänta, är det här podden snutsnack? Eller har jag hamnat?
Ja, men kolla. Så här, det är det som är grejen med emergenta system. Där
vad är emergent?
Att summan av systemet är större än alla komponenterna i det. Så om du, Mustafa, säger att här, vi gör ingen förändring, vi bara städar upp skiten. Det är ditt sätt att benämna det på. Men om inte ni så kallat städar upp skiten, om inte ni finns, då hade inte jag kunnat göra det jag gör, vilket är ingenting enligt Hanif. Men jag hade inte kunnat göra det jag gör, för att då behöver jag gå typ så här, försvara mitt hem, se till att inga inkräktare kommer. Så det blir ett heltidsjobb där jag ska bygga vapen hemma och bygga upp så här murar och fällor så att skurkar inte ska ta sig in.
Det Ash kan försöka säga att av alla oss är det jag som har den absolut viktigaste uppgiften.
Nej, jag försöker hävda mig själv. För när folk kommer hem efter att ha gjort jätteviktiga saker som du gör, så behöver du koppla av. Och då behöver du en kulturkreatör som mig.
Är du kultur?
Jag anser mig själv som kulturkreatör.
Det Ashkan försöker säga är it's all connected, man.
Men jag ser Maslows behovstrappa och den längst där nere, det är jag. Tryggheten.
Men det här är som typ om man spelar Civilization där du, om du agerar liksom som regent eller någon politisk ledare, så har du ett gäng så här tunga liksom rådgivare som är, du har en general, du har en så här vetenskapspersonlighet, och alla de här kommer med olika krav och du är resource manager, och alla är arga på kungen. Typ för att du fattar inte kraven, så våra vapen är gamla, vi måste rusta upp herren, händer det här attacken så det håller inte liksom. Vi har en usel kung, samtidigt som liksom utbildningsministern, skolorna går inte som de ska, du prioriterar allting utom skolorna, vad ska det bli av vår nation utan skolorna, alla har sig, kungen har helikopterperspektivet, och jag säger, jag måste göra det bästa som går för att balansera alla de här intressena samtidigt.
It's all connected, man.
It's all connected, men det som är nytt och ganska freaky nu, det är att alla kan komma åt kungen. För alla kan sitta online och bara spy ut alla sina missnöjen. Så det måste vara mycket jobbigare att vara kung eller ledare eller whatever nu, jämfört med vad, säg, 100 år sedan.
fan vad roligt om man hade Stefan Löfven på Clubhouse. Han har ett rum, han modererar själv, han tar in personer.
Det är käbbel, det är käbbel.
Ja, det är käbbel, så mjukar han varje person. Han slänger ut dem, han tar in dem igen. Freakshow.
Uh-huh. Har ni pratat något om Clubhouse?
Ja.
Alltså en och en halv dag har jag varit bakfull på riktigt.
Samma här.
Alltså jag kommer, vet du vad, jag kom på att din hjärna hinner inte koppla av.
Nej.
För det är liksom information hela tiden av låg kvalitet.
men vet du, innan du kom hit så snackade vi lite grann precis om Clubhouse och liksom hur alla ni, jag ser alltid er på Clubhouse. Jag får så här notis och säger, Mustafa Pache, han är Ashkan i Clubhouse. Så, de är verkligen där hela tiden. Så jag snackade med min fru om det då, eftersom vi är lite äldre. Så säger, fan, det här är en generationsbrill. Jag pallar inte riktigt det här att hoppa in i de där rummen. Och sen så blir jag promoted till speaker hela tiden. Uh-huh. Och så plötsligt så är jag i het luften då på något sätt. Jag råkar säga någonting oförberett liksom, så blir alla sura på mig. Men så snackar vi om det där tag, vad Clubhouse är för någonting.
Ja, just det.
Och det jag och min fru landade i är att det är så här, den blir stor på grund av covid och den ersätter när typ vi skulle sitta och dricka öl tillsammans. För att du vet när folk kommer förbi och så kommer den polare och bara sätter sig och sen så sitter vi och bråkar om olika ämnen och dricker öl. Det är den funktionen som Clubhouse verkar ha.
Ja.
Lite så här banter.
Ja.
Det är liksom inte förberett, det är inte så smart.
Fast det är också så att det är inte bara att du dricker öl med dina polare, utan nu kommer det dina motståndare och dricker öl med dig också.
Ja, det blir en publik runt.
Publik,
alltså.
Och publiken kommer in och liksom ifrågasätter. Som när vi hade våra forum så var det någon jäkla socionom som kommer in och bara säga, fan, ni är populistiska snutar, ni ska inte komma och tycka någonting. Den där personen dricker inte jag öl med. Den personen får ju inte vara i mitt rum, men nu släpps den in.
Det är random av er. Ja. Random av er.
Men på något sätt upplever jag att vi kommer ju närmare varandra.
Mm.
Fast gör vi det? Jag har aldrig tänkt så mycket på en ordet som jag gjort de senaste två dagarna.
Fast jag har ju haft jättemycket liksom, tankar och åsikter kopplat till Henrik, Ashkan och Changs libertarianism. Uttalar man det så?
Ja. Mm.
Men vi kunde, jag vet inte om vi pratade en halvtimme.
Vi snackade ju aslänge.
Alltså, en timme?
Jag tror vi snackade i två timmar ungefär.
Ja, det var två timmar.
Min fru gick och la sig och var så här, vill du ta ett glas vin med mig?
Och vi har aldrig setts förut. Och vi bara pratade två timmar. Och jag bara satt där och var jätteintresserad och lyssnade liksom.
Alltså, jag skaffade appen i förrgår. Och jag brukar vara i sängs 9:30. Jag lägger mig, somnar vid 10 och så är jag uppe vid typ 5:30.
Mm.
Senaste tre nätterna har jag alltså lagt mig vid 1 eller 2 på grund av den här jävla appen. Det kommer inte funka för mig.
Jag har redan fimpat den.
Jag måste radera den.
Har du fimpat den?
Nej, alltså jag har bestämt att jag ska inte gå in i den om inte vi har bestämt att vi ska gå in i den.
Du låter som en addict.
Kommer ni ihåg TikTok?
Ja.
Kommer ni ihåg TikTok? Men TikTok, det var samma sak när jag installerade TikTok. Det var liksom för ett år sedan. När jag öppnade upp den, alltså det var ju så att jag var fast i skärmen i typ flera timmar. Och så när jag lade ifrån mig så tänkte jag så här, men vad har jag gjort?
Alltså det är så jäkla, okej, TikTok, jag skaffade TikTok, jag vet vad TikTok är och jag har sett, i synnerhet eftersom de migrerar ju content till Reels på Instagram. Så det har jag ju sett ett tag. Men jag skaffade TikTok på riktigt först för ett par dagar sedan. Mm-hmm. För jag var så här, men den här kinesiska spyware-grejen liksom, så tänkte jag, fuck it, för att jag ska publicera liksom outtakes ur mina videos där liksom, för att se om man kan. Så jag kikat på det där en del. Och alltså informationskvaliteten på TikTok är så här extremt låg.
Mm.
Så jag har svårt, men det är för att jag är gammal. Alltså det är för tråkigt för mig. Alltså hur man, folk som små tjejer som dansar och folk som gör ganska tråkiga slapstick pranks. Det ger mig väldigt lite. Det är tråkigt. Clubhouse är betydligt bättre för att det är samtal, men det är fortfarande så här, det är lågförädlad information jämfört med en blogg till och med, eller om någon gör en förberedd podd där det är en kunnig person som har förberett ett material så att det liksom är strukturerat och koncentrerat. Jag tycker nog personligen, och kallar mig gammalmodig här, att den där typen av bantersnack kan vara givande, men det är faktiskt trevligare att göra det om man sitter och dricker öl än att ha en skitstor publik som bara lyssnar på banter. Jag tänker då precis explicit på det där tjafset som jag hoppade in och hörde, kom in precis när Aron Flam höll på att skälla ut en person som pratade om white privilege. Mm. Och det första jag hörde var, nej, det är faktiskt inte så jävla komplicerat egentligen. Mm. Utan så här och så här. Och jag blev liksom teleporterad tillbaks till mitten av 90-talet när jag suttit och haft den typen av samtal med en massa andra liksom folk och druckit öl. Och...
Vi har haft väldigt mycket diskussioner med Eli. Och Eli brukar säga så här, alla har rätt till en åsikt, men vad är det han brukar säga?
Alla åsikter är inte lika mycket värda.
Alla har inte lika mycket, och jag har varit så, jag blir så sur på Eli. Jag har sagt det här, men hur kan du säga det? Det är så jävla arrogant.
Jag håller med honom.
Nu! Aha. Nu efter den här, alltså jag bara så här, aha, vad är det här farbror Eli menar? Förresten, jag har adopterat honom, eller han har adopterat mig som sin son.
Grattis.
Det är bekräftat alltså.
Japp. Yep.
Mm. Jag snackar skit om Clubhouse och jag står fast vid vissa av sakerna jag har sagt om det. Att det går inte att alla ska få vara med. Det blir aldrig bra då. Nej. Det blir aldrig bra. Alla kan inte stå på scenen. Men det är någonting den har som jag inte kan sätta fingret på än. Det här med att sitta och dricka bärs med kompisarna, det är någonting åt det hållet. Men den har ju fuckat upp mitt liv. Jag glömde bort tvätttid idag, jag lägger mig för sent, jag har glömt betala räkningar. Alla de här mönstren för när du blir beroende av någonting, jag börjar upptäcka, och nu fattar jag vad det betyder.
Jag började ljuga för min familj, jag säger att jag jobbar med mig själv.
Jag ljuger för han ifall jag jobbar.
Jag skulle till gymmet i morse tidigt, men jag lyckades övertala mig själv att jag borde vila idag. That's it, jag tar bort appen nu. För det tecken, jag brukar vara disciplinerad när det kommer till träning.
Har du tagit bort den?
Nej, den är kvar.
Du ska ta bort den.
Jag ska bara lyssna på Aron Flams imorgon, det här med ordet.
För jag tänkte på det här med just ölmetaforen. Vi sågs ju igår hemma hos dig, Mustafa. Och vi var ett gäng, satt och drack öl, käkade mat. Men alla tog upp mobilen, alla fick en notification från Clubhouse och så var det så här: Chang Frick har startat ett rum som heter Safe Space för näthatare. Eller jag satt och bara kollade notifikationerna, sen så här, när ni inte såg öppnade jag appen för att kolla vilka som är där, vilka som tjafsar med varandra. Den förstör liv, den kommer börja förstöra liv.
Jag har kommit på en sak som är positiv för oss. Vi har ju blivit brunsmetade av Chang. Men nu, varenda person som kliver in i vårt rum där Chang är med blir också brunsmetade. Och det innebär att vi går fri. Vi går ju mer rena därifrån. Hänger med?
Det är som en gangesflod.
Det innebär att varje gång någon tycker att vi är rasister för att vi umgås med Chang, nu är alla med Chang. Det var 500 personer.
Du har en modell som innebär att brunsmetning är som pjätt. Nu har du det. Du är brunsmetad. Du måste smeta någon annan gång.
Ju fler som smetas, desto mindre smet. Desto tunnare lager blir det.
Det blir en annan färg.
Ja. Så nu är liksom alla antirasister också brunsmetade. För de har ju umgåtts med Chang. Och de håller ju med Chang.
Vet du vad, du har rätt. Från och med nu kan man bara ta en printscreen i rummet och så ligger man ute bara,
guilty by association.
Här är alla rasister.
Uh-huh. Precis, kolla, alla de här har legitimerat Aron Flam.
Uh-huh.
Men han är ju skicklig där, Chang.
Han
trollar ju bara.
Han är där, han beter sig civiliserat.
Jättesiviliserat.
Han provocerar inte för att det finns någon annan som fyller den rollen.
Ja, men alltså, i det här eftersnacket, efter att vi hade haft vårt forum, så dök det upp ett rum som heter Skäms ni inte sista måltiden.
Felstavat va?
Med 2M. Så jag var inne där och så blev det någon diskussion och så argumenterade för att det inte finns strukturell rasism i Sverige. Och så dök det upp en Europaparlamentariker från Socialdemokraterna som la upp sin tes om varför det finns strukturell rasism, och hon var väldigt mån om att vi måste acceptera det här för hon jobbar med demokrati och jämlikhet. Det är en ganska ny härskarteknik som alla kör med nu. Så på henne replikerade ju varför det inte finns strukturell rasism i Sverige. Då kommer Chang in. Ja, Ashkan, jag vill bara korrigera att det faktiskt har funnits strukturell rasism i Sverige.
Nej.
Det fördes register på romer. Och du vet, min så här
samer.
Så vad som händer är att den här Europaparlamentarikern från Socialdemokraterna går och börjar hylla Chang och säger så här: vad bra att du tar upp det här, det är jätteviktigt. Så det är det han sitter och håller på med.
Medan han handlar bitcoin samtidigt.
Ja! Ja.
Häromdagen var han inne på ett rum som hette Is bitcoin halal or haram? Och han var inne i flera timmar där. Sen gjorde han en sammanfattning om det är ett annat rum. Mm. Förklarade för alla om det är haram eller halal.
Alltså där kommer ju juden i honom fram. För han vill ju att fler ska handla med bitcoins. Och han går in och googlar, hittar argument. Oh, det är halal, det är halal, köp bitcoin.
Han sätter judar mot muslimer. Ja. Men mitt nya, så här, om jag tvättar till exempel som jag gjorde idag. Det var därför jag var inne på Clubhouse. Jag var inne i ett konspirationsrum. Där de snackade konspiration mot vaccin. Och det var faktiskt jävligt kul. Och det var en stor grupp, 500 pers. Ganska välmodererat för att vara en så här anti-vaxxer-grupp. Men jag älskar vilka taktiker de har för att tysta ner varenda person som kommer att försöka säga emot. Mm. Det var typ en läkare som var med och väldigt pedagogiskt lyssnade på alla argument. Sa så här, jag förstår din frustration, jag förstår det här. Ja, läkarkåren har gjort fel förut, läkemedelsbranschen har gjort fel förut. Men, och så skulle han lägga upp sin tes. Och medan han lägger upp sin tes, det tar typ 40 sekunder. Så kommer moderatorn, mutar honom, slänger ut honom och bara ja, medan den här Dr. Allen höll på att framföra sin propaganda så hittade jag honom på Instagram och det är ju en bild där han står framför Vita huset. Och det skulle inte en person som inte jobbar för makten göra. Och alla höll med. Thank you for checking the facts before letting these people in. Det är helt underbart att se hur de här mekanismerna utspelar sig.
Jag tror att det är faktiskt den bästa metoden att ta när man har med en konspirationsteoretiker att göra. Att inte lyssna på dem eller vara likgiltig mot det de säger. För om du börjar ifrågasätta, det är bränsle för dem. Det är det bästa de vet. För då ska de övertyga dig. För du är ett sovande får. Du har inte insett. Du vet inte sanningen. Så det är bara så här. Det bästa är bara, vet du vad, jag bryr mig inte. Det är liksom inte intressant för mig.
Mm. Så här, ska du ta vaccinet? Kanske, jag vet inte. Vi får se. Men en grej jag inte fattar med just antivax, jag har hakat upp mig på dem. Jag är motsatsen till det, Henrik. Jag går in djupt i de här. Så konspirationen är att Soros styr världen. Bill Gates med sina Microsoft-miljoner vill leverera vaccin där de har planerat att döda alla som bor på den afrikanska kontinenten. Mm-hmm. Och alla som inte håller med blir antingen mutade, utslängda ur rummen eller Google it and you will find out. Och då tänker jag så här, men alla som bor i Afrika, de har också datorer som behöver Windows. Och Google behöver folk som lever, som använder datorer med Windows som de kan googla med. Alltså bara en sån enkel sak kan slå hål på hela grejen.
Du är en del av problemet, Askan.
Exakt. Så jag kan empatisera med deras dragkraft i det här. För det är jävligt skönt och tryggt att ha en teori som förklarar alla problem i
också
världen.
Också världens gemenskap. Tänk att du hittar andra som delar den teorin med dig.
Ja, men ett karaktäristiskt drag för människor som har investerat mycket emotionellt och intellekt kapital i en viss modell av verkligheten är att benägenheten att försvara den är väldigt, väldigt stor. Jag såg en kille på internet som hade en rätt kul grej. Han trollar konspirationsteoretiker genom att korsbefrukta olika konspirationsteorier. Så att han var inne i så här, ni vet, truthers. Alltså de som tror 9/11. Att 9/11-attackerna var ett inside job. Han trollade dem genom att säga, för de har en grej som tydligen är så här att ja, men flygplansbränsle brinner inte på den temperaturen som krävs för att det ska smälta den liksom strukturella integriteten i en sån byggnad. Han säger, yeah, but you're not thinking about the chemtrails. That's not normal fuel, man. Who knows what temperature that fire burns at?
Du, Henrik, jag har funderat på en sak. Hur länge har du hållit på med dina YouTube-kanaler?
Det är ungefär 3 år.
All right. Och under de här 3 åren, Vad är den viktigaste lärdomen du har dragit? Vad har du lärt dig under de här 3 åren? Med att hålla på med YouTube och hålla på med att producera video och så vidare.
Alltså jag har lärt mig en del om mänsklig psykologi skulle jag tro. Eftersom jag har fått kontakt med människor som jag inte skulle ha kontakt med annars. Vilket har lett till att jag tror att jag har blivit lite duktigare på att uttrycka mig konsist för att undvika vissa typer av missförstånd som jag gjorde mig skyldig till i synnerhet i början.
Vad kunde det där vara för missförstånd?
Jo, men konkret exempel på det är att jag gjorde en intervju för flera år sedan där jag framförde libertarianska argument på ett sätt som förutsatte att man hade ganska mycket förkunskaper om libertarianism, vilket gjorde att folk uppfattade det som att jag tyckte att kriminalitet inte är något problem. Där min argumentation var ju då baserad på att jag vill prata om ekonomin. Jag bryr mig inte om kriminaliteten. Och tyckte, Henrik bryr sig inte om kriminaliteten. Han tycker att det ska vara som helst för att han gillar bara att vara rik och ta hand om sig själv. Där jag menar att löser du ekonomin så löser du roten till kriminaliteten. Och då menar jag inte bara så att oh nej, socioekonomiska faktorer, vi måste liksom dela ut mer stålar. Utan även att man avlägsnar pullfaktorer. Till exempel, du drar ju till dig kriminella människor om du har så här, en förvaltning som Sverige som är väldigt lätt att utsätta för bidrag, exempelvis.
Ja.
Så att där hoppade jag över ett helt gäng tankesteg för att jag pratade med en annan libertarian liksom. Och då landade det, jag får fortfarande skit för det, folk som, Henrik Jönsson tycker att kriminalitet inte är någonting. Så det har jag lärt mig, att man kan inte förutsätta kunskap, utan varje gång som du uttrycker dig publikt på det här sättet så måste du göra det med hela argumentationskedjan i någon form av komprimerad form så att du får alla med dig, för att annars kan du få en hel skog av människor som får helt fel idé.
Vill du veta en sak som jag fick reda om Henrik, som jag faktiskt tänker ganska ofta på, som jag tycker är så jäkla fascinerande och säger så mycket om så här, livet och att äpplet inte faller så långt från trädet. Henriks pappa, eller på pappas sida, har ju sedan tillbaka till 1500-talet alla har varit präster.
What?
Henrik är den som bröt trenden genom att inte bli präst.
Men är det inte det han är?
Och vad, sa inte din pappa det till dig? Att så här, din församling är bara på YouTube, det är den där skillnaden.
Typ mer
du håller på och predikar.
Jag tror själv att det är typ min predikogen. För att det kommer ganska naturligt i mig att hålla den typen av monologer. Och liksom, vem gör det egentligen? Så att jag tror att det är samma sak. Förutom att jag inte gör en religiös argumentation.
Ja.
Och du ska veta att när jag liksom startar dig på YouTube, så det är någonting med dig som gör att jag måste se klart videon. Jag kan inte pausa. Det är någonting som drar mig i dig på något märkligt sätt. Jag vet inte om det är
snuskigt eller
vad det är. Men man fastnar för dig, Henrik.
Jag gillar dig också.
Henrik sysslar inte med bachelorbasi.
Nej, men jag tror, eller jag kan bara spekulera att det lär finnas någon sorts genetisk faktor i det där. Dels för att, som dig, anekdotiskt då, men att det går ända tillbaks generationsvis till 1500-talet.
Mm.
Men också att det finns en nivå av att kommunicera stora tankar till andra som du inte kan träna dig till. Det är mer som en urkraft i en själv som du inte kan rå för. På samma sätt som att man dras till någon viss smak eller något annat. Du kan inte rå för det. Mm. Det bara finns i dig och du kan inte trycka ner det. Eller trycker du ner det så kommer du bli deprimerad.
Men jag tror det där är en så himla intressant grej för med kreativitet etc. Och jag tror att det gäller egentligen alla som är hyfsat duktiga på att göra någonting, oavsett om du håller på med liksom isdans eller konst eller du skriver eller du uttrycker dig. Så är det så här att jag studerade och praktiserade buddhism under ganska många år.
Mm-hmm.
Och min, när jag bodde i London, min lärare i zenbuddhism, vi ägnar oss då åt en form av tyst introspektion, kan man säga. Så att man lär sig se när tankar formeras. Och det är lätt att man förväxlar den tankeassociationsflödet med att man själv är agenten som är den drivande faktorn bakom de tankar som formuleras i huvudet. Men när vi sitter och snackar här, orden som kommer ut ur min mun, jag lyssnar ju på dem lika mycket som ni lyssnar på dem, för jag har inte förberett det här. De kommer liksom av sig själv, det är någon annan process, och på det sättet så upplever jag att det här låter lite så här lökigt religiöst liksom, men jag kanaliserar någonting annat. Det är inte min kognitiva del som sitter liksom och förbereder en mening och sen så tänker jag ut den och sen säger jag den, utan det är ett annat flöde. Och när man hamnar i så här riktigt flow, så kan det bli en slags ganska magisk stämning. Att det blir så att jag typ lär mig saker själv genom att jag försöker berätta någonting för andra människor. Att typ det skapar ny kunskap. Mm. Och jag har snackat med liksom folk som är så här duktiga bergsbestigare som har beskrivit samma sak. Alltså när jag verkligen så här gör det där på riktigt, så är det som att jag förlorar en hel del av mig själv som bara är brus och blir så här, det låter lökigt, jag blir ett med berget. Mm. Det är bara den här processen som händer. Kan ni känna igen den?
Det är en slags nirvana.
Ja, men jag känner igen, men jag håller på och skriver en självbiografi och tillsammans med en författare. Och han intervjuar mig och sen så skriver han ner och sen så får jag läsa igenom det. Och någon gång när jag fick läsa igenom det, och så bara såhär, vad fan är det här för text? Vem har sagt det här? Det här är så genialiskt. Har du kommit på det här? Nej, men det är du, Hanif. Så bara, what? Har jag gjort det? Och det är det här. Jag trodde inte själv att jag hade sagt det här.
Men det där lökiga, jag kan koppla an till det. Jag gjorde ju musik väldigt länge för länge sedan. Och det är inte alltid det skedde. Men någon gång då och då när man har tur så hamnar man i ett stadie där du tänker inte, du anstränger dig inte. Du glömmer bort att du är hungrig. Du glömmer bort vad klockan är. Och så sitter du där i 12 timmar i sträck. Mm. Och så har du gjort en låt. Och bara, hur fan gjorde jag den här låten? Mm. Och du kan inte förklara varför du gjorde varje steg som du gjorde. Den bara skriver sig självt. Ja. Och det enda förklaringen jag har är att man kanaliserar någon kraft i universum. Det är skitlökigt.
Är det inte det som kallas för flow?
Det är state of flow. Och det har börjat komma forskning på det. Mm. Så det finns ju magnetröntgenstudier, hjärnstudier, där man ser att hjärnan beter sig väldigt annorlunda under flow state. Men det jag har lärt mig är att den kommer inte till mig först. Utan jag, då och då kommer den. Jag kan aldrig planera när den kommer. Så enda sättet att fånga flow state är att jag sitter så här. 3 timmar om dagen måste jag sitta och göra musik. Har jag tur så kommer en vind av flow och bara fånga mig.
You're chasing the dragon.
Alltså den är väldigt beroendeframkallande. Den är extremt beroendeframkallande.
Jag var ute och sprang med en kompis för ett tag sedan. Och så när vi var klara så låg vi och liksom stretchade. Det var ju... Och framför oss var en stor fotbollsplan. Det var liksom unga som spelade någon match. Och medan vi stretchade så tittade jag på de ungarna springa omkring och du vet. Och jag blir helt hypnotiserad av dem. Och observerar dem. Och märker efter ett tag att jag har typ blivit dem. Alltså jag mindes hur det var när jag var i deras ålder och spelade fotboll. Där jag tänkte inte på något annat än fotbollen. Det var inte så här, vad ska jag äta ikväll? Det var fotbollen som gällde och ingenting annat. Och jag tog det för givet då, för att alla har väl det här. Men hur mycket jag kan sakna det idag. För att det är få gånger de kommer. Men när jag var liten, jag var ute och spelade fotboll varje dag. Alltså på somrarna när man var ledig. Vi gick ut 9 på morgonen, åt frukost. Var borta, kom tillbaka till middagen. Åt någon korv ute liksom till lunch. Annars var vi ute. Det var ett flow hela tiden.
Ja.
Det var bara fotbollen som gällde.
Vi hade väl flow när vi var och fjällvandrade i somras. Vi går upp, vi bara går, vandrar. Så kommer vi och käkar och så vandrar. Och känner vi bara tar in hela allting runt omkring. Det var också häftigt. Det var ju faktiskt förra årets höjdpunkt skulle jag säga.
Ja, det var det. Vi var uppe i Kebnekaise.
Mm. Jag har aldrig fjällvandrat.
Vi ska göra det som Marianne.
Häng med. Ja, vi kan göra Jämtlandstriangeln.
Nej, inte Jämtland. Den
varför
är för
inte?
Den är för, det är inte ens roligt. Det är platt, det är kargt, det händer ingenting där. Det är uppe i Norrland, det är dramatiskt.
Han har aldrig gjort det innan. Då blir Jämtlandstriangeln bra. För det var det första jag gjorde med Kallis.
Mm.
Har du fjällvandrat, Henrik?
Nej, jag ser inte mycket mygg.
Det är ingen mygg.
Det är inte mygg där vi var i alla fall. Nej.
Mm. För det har inte jag tänkt på, men om det är mygg så...
Det är ingen mygg. Alltså, jag har fått en sån sjuk allergi mot mygg som är...
Du får utslag när den biter dig.
De blir så stora, myggbetten, så att jag måste typ ta antihistaminer.
Mm.
Så att jag försöker inte undvika ställen där det är
mygg. Men har inte du white privilege? Varför får du sånt?
Men är inte det typ... Finns det någonting mer så här vitt än att ha en massa allergier. Ja. Jag är glutenallergiker, tål inte mer, jag måste ha alltså astmamedicin.
Men det är ju, det är inte, Ashkan, det är inte det att man lever i en sån renlig miljö att man inte utsätts för bakterier och så, och därför så utvecklar man allergier.
Vissa allergier vet jag, även om det är för alla, men typ jordnötsallergi, ju mer du skyddar dina kids från jordnötter, desto större sannolikhet att de utvecklar jordnötsallergi. Så alla ni som skyddade era kids när det blev trendigt från jordnötter, sorry.
Jag var på så här semester i Italien för några år sedan med en så här, ett par som hade familj och så. Och så låg vi på stranden och de var så här rödhåriga allihopa, likbleka. Så det var så här solskyddsfaktor 50 liksom, var 40:e minut liksom annars. Och när vi låg där på stranden och liksom, det är 30 graders värme, och jag ser dem liksom, alltid insmörjade i den här liksom, vita klägget, och det bara rinner, och han måste smörja huvudet, han är rakad. Och så tänker jag så här, det här med att ni skulle vara den överlägsna rasen, I don't get it. Så här, jag ligger där liksom, jag behöver inte en solskyddsfaktor, och de måste skydda sig hela tiden. Rasism är ganska korkad på många sätt.
Yep.
Varför det blir roligt. Mm. Det var bara det jag ville säga.
Är du friluftig, Henrik? Nej. Nu ska vi ut i skogen, plocka svamp, skidsemester.
Nej, inte det minsta. Alltså, jag tolererar naturen. Men det är inte... Alltså, jag är en cerebral person, så att jag stimuleras av begåvade människor och att umgås runt idéer där jag lär mig nya saker. Och sen så när jag tog min jägarexamen och sådär liksom, så hängde jag rätt mycket med jägarfolk, och ett av mina bolag arbetade rätt mycket med jägarnäringen och sådär.
Hur då?
Vi har gjort en virtual reality träningsmjukvara för jakt bland annat. Som är ascool. Du får testa dem någon gång om du har vägarna förbi Malmö. Det är jättekul med riktig gevär liksom, som har bjudit dem till en gaming controller.
Så det är en älg som bara går omkring och så ska man skjuta den.
Älskar du förminskar allting?
Nej, men vadå?
Det är, inte... är det bara en älg?
Inte förminskar, det är väl en helt relevant fråga.
Alltså fattar du svårt? Du, det här säger mer om dig än om oss. Du vet inte hur svårt det är att skjuta. Det är skitsvårt, och att kunna få till en rörelse av en... Alltså en av kritiken mot oss poliser är ju att vi får inte lära oss ordentligt. Alltså vi lär oss ju bara skjuta mot stående mål. Och det är ju problem, för oftast rör sig ju människor. Det är skitbra om vi har program där som rör på sig.
Den primära grejen som den där mjukvaran är bra på, det är att om inte ni är vana vid att använda eldvapen, så är det så att rörligt mål innebär att man måste ha framförhållning på skott. Det innebär att, för att det tar tid för kulan att röra sig, så du måste veta kroppsligt, du måste känna liksom rent proprioceptivt var du ska släppa skottet, och med förväntningen om att ett vildsvin som springer i en viss hastighet kommer att vara på en punkt där kulan träffar.
Jag har alltid varit sniper när jag har spelat datorspel. Alltid.
Okay, ja.
Jag vet exakt vad du snackar om.
Ja, men då så.
Och vindstyrka måste du kalkylera.
Men anledningen till att jag började snacka om det här, det var ju just att jag kom i kontakt med människor, för många jägare är ju stora naturromantiker. De gillar liksom skog och vildmarksliv överhuvudtaget. Och jag kan ju attraheras av så här, liksom vattenfågeljakt, så där det händer rätt mycket, där det kommer mycket fåglar, eller möjligen drevjakt liksom, där det är hundar som driver ut, så att det kommer lite djur som man får skjuta mot. Men medan då lite mer hardcore jägare är så här att sitta på älgpass, då sitter man liksom i ett torn eller i en stubbe, kanske i 6-7 timmar sådär, och bara väntar på att det kanske ska komma en älg. Och sen så är det vissa som har sagt så här liksom, det bästa passet, det är när det inte kommer någon älg.
Det är hardcore.
För mig så är det ditt paradis i mitt inferno. Jag är så understimulerad så att jag hade ju tagit fram telefonen efter 5 minuter och var ett par i alla tycks.
Skapar ett rum.
Jag har väldigt svårt att se dig meditera.
Ja.
Har du gjort det någon gång?
Han är för fan verkligen zen-buddhist.
Jättemycket.
Är det sant?
Under 12 års tid så mediterade jag minst 2 gånger om dagen.
Mm. 2 gånger?
Wow. Ja, morgon och kväll.
Hur länge?
Först så ägnade jag mig åt en meditationsform som kallas vipassana. Och då gjorde vi 1 timme morgon, 1 timme kväll. När vi gjorde zazen så gjorde vi shikantaza zazen, soto zen. Och
då, alltså är det här mantran eller är det här en meditationsform?
Det är namnet på soto zen. Det är det som man brukar prata om, rinzai och soto. Det är som protestanter och katoliker. Det är olika flavörer på samma grej liksom. Och shikantaza, det är så här målsättningslös meditation. Man sitter bara i en halvtimme, var det vi satt då, framför en vit vägg, så här med lätt nedslagen blick, öppna ögon.
Med Clubhouse bakgrunden.
och med feta beats.
Vad hette den meditationen?
Shikantaza.
Det är det jag håller på med.
Och det där är också, och när man lyckas hamna i det meditativa stadiet, det är också en sorts flow. Det är det som är så jävla fascinerande.
Man kan komma i det ibland.
Och det där, the state of flow, är min meditationslärare beskrev det där på ett starkt sätt som sitter med mig fortfarande, som att åka skridskor. Alltså om du tar på ett par skridskor, du står still och du har aldrig åkt skridskor, så känns det, hur ska jag stå på de här? De bara välter åt olika håll hela tiden, det är hopplöst. Du måste lära dig så mycket, och i början så stapplar du bara. Det är jättejobbigt att ha dem, du bara tar av de där förbannade klumparna från fötterna. Men när du väl lär dig få tillräcklig hastighet, så plötsligt så you cruise. Och då glider du fram på en tunn razor edge liksom på isen. Och plötsligt så är det någonting, det är emergent levels.
Ja. Ja.
Och så är flow och så är meditationen också.
Och det som är så tungt, det är att människor som hamnar i state of flow, ju oftare du gör det tenderar att korrelera med bättre mental hälsa. Men det spelar ingen roll om du gör det via meditation, eller om du gör det via musik, eller till exempel längdskidor, det har jag åkt några gånger. Och precis som med skridskorna som du beskriver, när man lyckas stå tillräckligt bra så att man blir ett med spåret, och så behöver du tänker inte längre. Du bara är ett med spåret, i typ, speciellt när det blir så här nedförsbacke i 10 minuter. Det är exakt samma feeling.
Du, jag ska beskriva en grej apropå lite Clubhouse-lik, apropå vad vi snackade om innan, och state of flow. Alltså, när jag var ung, så här, i början på 90-talet, och vi var just och hade sådana motsvarande Clubhouse-kvällar, alltså där vi satt ute och drack öl och pratade om olika grejer, så var det ganska vanligt under en period att jag fick publik på kvällen när vi satt liksom på ett ölschapp som vi hade på Möllan i Malmö. Mm-hmm. Att jag började göra typ monologer, spontana monologer, som är lite som det jag gör nu, fast inte politik. Det kunde vara existentiella frågor som intresserade mig mycket då, eftersom jag var intresserad av meditation och sånt. Att jag började hålla långa monologer, kanske så här en halvtimme lång monolog, som till sist gjorde att det var typ tyst i den avdelningen av puben där vi satt, och folk inte gick.
Och du predikar alltså, helt enkelt.
Men precis, för det är inte förrän så här långt senare som jag började komma ihåg det. Det var någon kompis som nämnde det. Ja, men, så här, du var ju helt sjuk då, kommer du ihåg, när du satte igång dina rants? Och du bara körde så man blev helt så här hypnotiserad. Var så, vad är det som händer? Och då tänkte jag, det är ju den.
Yeah.
State of flow, att någonting öppnas liksom, och när jag tittar tillbaka på det där, så att det var inte jag, utan jag kanaliserade någonting.
Yes.
När du beskriver den meditationsmetoden där man sitter och stirrar mot en vit vägg i en halvtimme, alltså det är någonting jag väldigt gärna skulle vilja göra, men jag ser redan hindren framför mig att göra det där. För det första, jag ska tänka på klockan hela tiden. Har det gått? Hur mycket har det gått nu? Hur mycket är det kvar?
Du får sätta ett larm på telefonen.
Bara det, när kommer det larmet att gå? Alltså,
men det är väl vanligt att man tänker så?
Det är det jag menar, att det skulle stressa mig.
Men vet du vad? Det är okej. Okay. Det som är grejen med shikantaza, det är så att det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll vad innehållet i ditt medvetande är. Det är hela grejen. Bara sätt dig ner och gör det. Mm. Klättra upp för ditt jävla berg, eller åk skridskorna, även om du stapplar fram. Bara gör det. Mm. Bara gör det. Om du tänker på sex, om du tänker på vad klockan är, om du tänker på att du har ont i benen för att du sitter på golvet, eller du bara liksom hela tiden stressar över någonting som du ska göra sen, då är det the contents of your mind at that moment. Och en annan metafor från den meditationstiden var, om du tänker på att ditt medvetande är som en spann full med olika grejer som du har fyllt i den där. Det är sand, det är lera, det är lite juice, det är en skvätt Red Bull, några prylar från barndomen, en Star Wars-gubbe, allt möjligt. Och när du reagerar på de grejerna så är det som att du kör ner handen i spannen och rör runt. Och för att säga, jag måste hitta någonting här för det är en sån jäkla röra. Meditationen är att ta handen ur. Och det kommer vara rörigt och det skvalpar i den där spannen. Men om du väntar så börjar den lugna sig och alla partiklarna börjar sjunka till botten av spannen och en del av det där vattnet blir klart. Och då kan du se allting som är i spannen. Och säga, ja, där är den. Där är den. Där är den. Det blir mycket enkelt.
Men Mustafa, du kör väl meditation fortfarande?
Alltså grejen är att jag är en periodare där.
Mm.
Och när jag gör det, de där 10 minuterna, jag har Sam Harris app, Waking Up. Jag mår så jäkla bra när de här 10 minuterna varje dag. Jag känner mig närvarande med mig själv och allt det där. Nu med den jävla Clubhouse, nej men... jag har ett brus i mitt huvud hela tiden. När jag inte mediterar så känner jag en så här tvång att ständigt stimulera min hjärna. Och om jag inte gör det så slösar jag tid. Jag lär mig ingenting.
Jag har jättebra gateway drug till dig. Jag har provat Sam Harris. Den funkar, men jag tycker inte den har kapaciteten att dra ner dig i ett meditativt stadie där du får flow. Däremot om du kollar på YouTube, Alan Watts, förutom att han var filosof, men han var alltså det finns så mycket content med honom på YouTube kring så här existentiella frågor, allt möjligt i livet, asskön snubbe. Men det finns 2 videos, de heter någonting med så här Meditating with Alan Watts, de är 1,5 timme långa. Det är en riktigt bra gateway drug. Och det är Zazen han håller på med. Jag vet inte hur nära det är det du gjorde. Är det Zazen?
Alan Watts.
Ja, han håller på med Zazen. Hur annorlunda är det från det du gör eller gjorde?
Nej, det är nog ganska snarlikt. Alltså, sen så är det så att när folk verkligen går in i det där så kan nyansskillnader i hur man gör det bli väldigt, väldigt viktiga. Just den linjen som jag praktiserade var väldigt noggrann just med att det skulle vara helt mållös. Alltså du har ingen ambition med det. För att ambition innebär att du stoppar ner fingret i spannen. Så att du ska inte ge dig själv easy escape i form av till exempel att följa andetagen ut och in genom näsan. Det är en populär grej när jag gjorde Vipassana till exempel. Då ska man känna olika delar av kroppen. Men det är också en leksak för medvetandet. För du sätter aktivt din uppmärksamhet någonstans. Istället att bara, du ger dig själv ingen respit. Det finns ingenting för dig att hänga upp den på. Utan det är helt fritt, du bara sitter. Så att där kan det skilja sig åt, för det finns många inom SASen som praktiserar på ett annat sätt som kanske säger, ja men i början räkna din andetag till exempel.
Det jag fastnade för med Alan Watts, det är att han är så långt ifrån new age bullshit du kommer.
Mm.
Och han är så här, det här kommer inte ge dig något uppvaknande, det här kommer inte göra dig till en bättre människa. Mm. Det här är bara en teknik för att kunna groove with the universe.
Mm.
Och just att det har ingen jävla ambition.
Jag håller med
och
om det.
Det jag fastnade för.
Ja, precis, samma för mig. Det är helt och hållet, och som min lärare brukar säga, att det här betyder ingenting. Att ägna dig åt sassen betyder ingenting. Det är bara viktigt om du tycker att det är viktigt att kanske få ett nytt perspektiv på dig själv.
Tungt.
Mm. Varför gör du inte det längre?
I samband med att vi fick barn så blev det alltså rent logistiskt svårt att göra det. Och sedan så har det mest varit undanflykter, om jag ska vara ärlig, eftersom life happens, och det har varit mycket med företag och som vi har satt igång, och det har varit mycket fokus på arbete och barn och familj och den typen av grejer. Men egentligen så är det riktiga skälet är att jag kommit ifrån det och inte gett det den framskjutna platsen i mitt liv som jag hade kunnat ge, som säkert hade varit bra. Och jag har fortfarande kanske vanföreställningen, men tanken på att jag kommer återvända till det.
Du saknar det?
Ja, absolut.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.